Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Beroendesjukdomarna är oerhört utbredda i vårt land och de har visat sig vara ett dolt, enormt och stigmatiserande folkhälsoproblem. I september kom dessutom Socialstyrelsen ut med nya riktlinjer när det kommer till alkohol som nog väckte en hel del tankar hos många avseende ens eget eller anhörigas drickande. För snart 10 år sedan, under hösten 2014, kunde vi se Sanna Lundell och Ann Söderlund i 2 säsonger av serien Djävulsdansen i SVT. Serien utmynnade senare i en bok med samma namn. Plötsligt var ordet medberoende på allas läppar. Hur kunde det komma sig att det varit så tyst om ett ämne som berörde så många? Vi ska försöka reda ut vad medberoende är. Och till vår hjälp har vi med oss Sanna Lundell som är journalist, författare och programledare.
Välkomna till Psykologsnack. Ni hör mig Åsa och Ulrike i dagens avsnitt. Och såklart vår gäst. Varmt välkommen Sanna.
Tack.
Vi är så glada att ha dig här.
Tack snälla.
Och Sanna, du har ju blivit något av en specialist på det här med medberoende. Med både tv-serie, bok och podd. Och du har ju varit öppen med dina egna erfarenheter. Mm. Hur kom du från början i kontakt med det här begreppet?
Det var när jag var i 20-årsåldern. Jag levde tillsammans med min dotters pappa i en 5 år lång samborelation. Och liksom det var då jag började känna att liksom mitt liv mer eller mindre skavde på olika sätt. Och jag kunde inte riktigt liksom förstå vad det var som gjorde att det liksom inte kändes 100. Och då började jag i psykoterapi. En klassisk så psykodynamisk terapi och gick i 2 år och tyckte ändå liksom inte att jag kom fram till, alltså jag kunde inte kartlägga mitt lidande. Det är klart att jag hade liksom en mer eller mindre strulig uppväxt så, men jag tyckte liksom inte att jag fick några verktyg som gjorde att jag kunde förändra mitt mående, liksom hitta fram till något slags beständigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men jag letade liksom efter typ en karta. Så här ska jag göra för att det ska kännas bättre. Och det hittade jag inte riktigt där. Och så var det en kompis till min kille, hans flickvän, var så här, men vad fan har du aldrig varit på ACA? Jag bara, vad är det? Adult Children of Alcoholics. Det är ett 12-stegsprogram för oss som är uppvuxna med alkoholister. Och jag sa, jaha, vad är det här? Det var som att en hemlig värld lite öppnade sig. På den tiden fanns ju inte ens knappt Google, det är så sjukt att man är så gammal. Nej. Men så var det var ju liksom mycket svårare att hitta saker då. Så det var lite mun till mun och att så här, det nätverket av människor som kände till 12-stegsprogram, det var ju alkoholister liksom. Och sen då anhöriga till alkoholister i programmet Al-Anon. Men ACA var väldigt nytt i Sverige då och hon drog med mig på mitt första då ACA-möte. Och där pratar man inte riktigt om begreppet medberoende, men man pratar ju ändå om effekterna av att växa upp i en familj som är präglad av både beroende men även annan liksom psykisk ohälsa och dysfunktionalitet liksom så. Och där kände jag att så här, här får jag den här kartan. Här jag får begripliggöra dels vad jag har varit med om. Mm. Och dels vad de upplevelserna och de traumarna har givet för effekt på mitt liv och på mina beteenden i stort sett. Och sen också lösning presenterad för mig väldigt konkret och enkelt. Så här kan du göra istället. Och det tyckte jag var väldigt... Det var begripligt för mig på något sätt. Och sen gick det många år för att sen orka, jag vet inte riktigt. Jag liksom kände omedelbart hemmahörighet där, men sen gjorde jag slut med min kille och då tyckte jag att jag mådde så mycket bättre. Alltså ni vet, och så hade jag små barn och så bara, men jag orkar inte hålla på med det här. Vilket jag tror också är rätt klokt att liksom i vissa perioder i livet kanske inte finns möjlighet att grotta in sig allt för mycket i sitt eget lidande. Liksom. Det, man måste köta på bara och leva livet. Typ. Men sen när jag liksom går in i en ny relation, det är alltid relationerna som ställer till det. Och så är det med medberoende, för det är liksom en relationell åkomma, skulle jag vilja säga i alla fall. Och då började liksom ett galopperande medberoende, för då blev jag tillsammans med en man som hade en beroendeproblematik. Och då blev det så otroligt klart för mig. Och det var faktiskt han som tog med mig då till en anhörig terapeut. Som då gjorde lite skattningsskalor och konstaterade, du är galopperande medberoende.
Galopperande,
det ja, verkligen så här. Ja. Och att jag värjde mig väldigt mycket mot det här begreppet, mot att den här problematiken liksom var min och bara min. Jag ville se att den var orsakad liksom av någon annan. Och att om jag bara liksom tog bort den där andra så skulle allt bli bra. Mm. Men någonstans där så kunde jag liksom inte blunda för att jag kommer ju bara byta ut det. Jag kommer liksom hitta någon ny som jag då kan koncentrera mig på att försöka hjälpa, rädda, stötta, förhålla mig till, anpassa mig efter, tassa på tå kring och så vidare. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om det är en alkoholist, narkoman eller någon som har någon annan typ utav liksom så här mindre personlighetsstörning. Alltså så här, det går faktiskt att bli, min kompis brukar säga det, du skulle kunna bli medberoende till en falukorv. Det liksom ligger något i det, ja. Faktiskt. Att så här, objektet är liksom inte, ja, det är sekundärt. Okay. Mina medberoende beteendena är liksom i mig sedan barnsben.
Mm. Och du har ju nämnt några av de här beteendena redan, men om vi liksom ska försöka ringa in vad medberoende är. Vad består det? Vad är det för de som inte har hört det här förut?
Det är ju för det första ska vi säga ett omtvistat begrepp. När vi gjorde Djävulsdansen, som ju då var en dokumentär om att vara anhörig till någon som har alkoholproblem 2014 i SVT. Och i beroendevärlden så är medberoende ett begrepp som man flitigt använder. Det är liksom, det är det ordet man använder för att beskriva ett fördjupat då anhörigskap till en person som har ett beroende av något slag. Men sen gjorde vi Djävulsdansen 2 där vi träffade anhöriga till personer med psykiatriska diagnoser bara generellt stort. Och inom psykiatrin och liksom inom medicinen eller vad man ska säga, där vill man inte prata om medberoende. Utan där pratar man om närstående problematik eller om anhörig problematik. Mm. Och man tycker inte att medberoende är liksom ett beforskat tillstånd och sådär. Och jag tycker, till skillnad från då den medicinska falangen, att det är ett begrepp som behövs, därför att man har visat i studier, bland annat i en jättestor amerikansk studie som heter The ACE Study, som visar att närstående till alkoholister och narkomaner, de har ett helt annat och mycket större lidande som inte bara är liksom psykiskt utan även fysiskt kan det ta sig uttryck i liksom att man har större andel med hjärt- och kärlsjukdom, större andel med diabetes, större andel, alltså så här,
stress.
Stressrelaterad ohälsa på alla plan. Jag tycker medberoende är ett bra begrepp för att på något sätt poängtera att det liksom ni, alla människor i hela världen kommer ju att vara anhörig till någon som är sjuk någon gång under sitt liv. Mm. Och det är inget patologiskt tillstånd, det är inget tillstånd alls egentligen att vara anhörig. Det är smärtsamt, det är liksom att gå igenom en anhörigkris. Mm. Men medberoende, det är liksom lite grann att fastna i den här anhörigkrisen så att hela ens liv liksom på något sätt kommer att handla om. Också kanske på något sätt skapa identitet kring medberoende. Att vara vårdare. Och jag brukar säga, om man ska beskriva medberoende i ett ord, så är det anpassning. Ida Högström driver ju Medberoendepodden och hon ingår liksom i en liten jag skulle säga tillsammans med Fred Nyberg som är forskare i beroendemedicin. De föreslår att man ska kalla medberoende för anpassningssyndrom, tror jag.
Okej.
Okay. Mm. Eller om det kanske till och med redan är en diagnos i DSM-5.
Ja, anpassningsstörning
finns. Anpassningsstörning finns ju.
Ja, men här skulle kunna heta anpassningssyndrom då kanske.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Dels att det ska få diagnosstatus, liksom att man faktiskt kan bli sjukskriven för och få behandling för i vårt försäkringssystem och sådär. Anpassning är ett bra sätt att beskriva medberoende, och jag brukar också tycka att det är rätt klokt att beskriva medberoende med Johan Kullbergs liksom kris. Mm. Ja, så att du går in i en anhörig kris. Du lever tillsammans med någon som blir allvarligt sjuk i beroende. Och det är en ganska smärtsam upplevelse. Därför att det är ju framförallt beteendeförändringar som utmärker beroendesjukdomen, som är så sjukt jobbig att leva kring.
Mm.
Att en människa blåljuger för en, beter sig liksom hämningslöst och gränslöst, säger A men gör B, lovar stort men håller smått, alltså vi känner igen det.
Mm.
Och att inte då riktigt heller veta, är det här en sjuk person eller inte? För en person som utvecklar beroendet så har mellan 6 och 9 år för den personen får diagnos.
Det är lång tid.
Ja. Det är liksom ett barns hela barndom.
Ja.
Och som anhörig så går man ju liksom parallellt med den här personen i 69 år, är så här, varför gör han på det här viset? Och varför är han normal? Nu säger han, och det kan naturligtvis vara hon också.
Mm.
Normal i 3 månader och sen kommer det här tillbaks. Vad är det? Man går här och liksom börjar fundera och sen upptar hela ens tankar liksom kring att försöka förstå vad det är man är med om.
Mm. Att skapa mening i det,
ja,
på något sätt.
Verkligen, och begriplighet. Och liksom, vad är det som har drabbat den här personen? Och det har man ofta så svårt att begripa. Och det vittnar ju också om att vi har en sån enorm kunskapsbrist generellt i samhället om beroendesjukdomar.
Mm.
Om man jämför med cancer till exempel, som, där man har lyckats folkbilda. Varenda 7-åring vet vad cancer är, men frågar man en 7-åring om de vet vad ångest är, så är det ju ganska få som har koll på det.
Mm.
Vilket är ju rätt knäppt egentligen, för det är ju jättevanligt och det är en stor källa till liksom lidande för människor.
Eller att beroende är en sjukdom.
Jag tänkte också det, att det är ju så mycket liksom missförstånd kring det. Att man tänker att det handlar om så här personlighet eller val, eller att man
viljestyrka
i att dricka eller inte dricka till exempel.
Mm. Mm. Eller spela.
Ja. Spela.
Eller annat.
Mm. Ja. Men sen också att den här anhörigproblematiken skiljer sig också markant från andra då anhöriggrupper, därför att du just måste brottas med de fördomar och den okunskap som finns i samhället. Så vi pratar ju också om att skam är en stor del av beroendesjukdomen, och vad beror den där skammen på, och det är också en stor del av de anhörigas problematik.
Mm.
Det har gjorts en brittisk studie som är så fruktansvärt tycker jag, där man har gjort en så här, ja, men man har liksom checkat av med befolkningen så här, vems fel är det att alkoholisten dricker? Och det är någon så här bizarr siffra att 70% tycker att det är familjens fel.
Oj.
Att alkoholisten dricker.
Okay.
Och det är en vanlig föreställning att liksom, gud, det är en alkis, men då måste han ha en taskig relation, eller det finns liksom alltid anledningar till att en alkis dricker, eller att en person som utvecklar ett beroende skulle liksom ha en dålig familjesituation eller ha anhöriga som inte är stöttande nog. Alltså det finns mycket sådana fördomar som gör också det här anhörigskapet mycket tyngre att bära. Och att det är så stigmatiserande fortfarande att ha just de här sjukdomarna.
Mm.
Och när jag föreläser så brukar jag liksom prata om fin- och fulsjukdomar. Och finsjukdomarna, det är de man har, och fulsjukdomarna är de man är.
Mm.
Man är alkoholist, och man är narkoman, och man är bipolär, man är deprimerad, men man har ju diabetes, och man har kärlkramp och ett brutet ben och så vidare. De sjukdomarna man är har man ju oftast då mycket svårare att leva i kring, därför att det upptar en så stor del av helens liv och helens identitet som familj eller som partner eller sambo och så.
Mm. Och det blir ju inte lika lätt att fixa heller om man är någonting.
Nej, det är ju
då
bara,
är man ju så.
Då är man ju.
Ja, end of discussion. Ja.
Och det har liksom inte så himla mycket att göra med huruvida sjukdomen är kronisk eller inte. För diabetes är ju kronisk, men man har ju ändå diabetes.
Mm. Ja,
så det är mer liksom föreställningar om, som är lastgamla, om att man själv, att vissa sjukdomar har man också självförvållat.
Mm.
Mm.
tänker människor. Mm. Så de är liksom, de är så mycket mer än bara sjukdomar. De är fyllda av skam och tabun och moralism i jättehög grad.
Upplever du att det är på väg att bli någon förändring i samhället? Jag tänker, jag har erfarenhet av svår psykisk sjukdom hos min mamma, och jag tänker när hon var ung och insjuknade, då fanns det ju jättelite kunskap och mycket liksom, man skuldbelade familjen och så, men där tycker jag ändå att inom psykiatrin har det ju börjat ändras lite grann. Det är ju skillnad jämfört med början på 80-talet och idag. Mm. Upplever du att det är en förändring i, när det gäller beroendesjukdomar?
Absolut. Alltså det har hänt så mycket sen vi gjorde Djävulsdansen. Dels att anhöriga har fått en mycket högre status. Alltså i hälso- och sjukvårdslagen så har man en stärkt... Det ska finnas en stärkt stöd för framförallt barn och unga som lever som anhöriga, till i och för sig alla som är sjuka. Liksom där man kommer inte direkt rikta sig mot anhöriga till alkoholister och narkomaner. Men jag tycker absolut att det finns en allmän, mycket större kunskap. Men det är fortfarande problematiskt, tycker jag, att vi i Sverige har två olika huvudmän. Att beroendesjukdomarna är de enda sjukdomarna egentligen som primärt behandlas i socialtjänsten.
Mm.
Så det är ju kommunerna som står för, bekostar och genomför då behandling av personer som har beroende. Och det i sig är väldigt stigmatiserande, att liksom söka hjälp hos socialen för att få hjälp med sin sjukdom. Och nu har man ju i Stockholms stad faktiskt lagt ner beroendecentrum för att man just vill att psykiatrin ska ta hand om beroende. Samtidigt så är psykiatrin redan överlastad.
Mm.
Och det finns ganska låg kunskap om beroende i psykiatrin. Man kan inte säga att så här, det här är vägen att gå. Därför att man har väldigt svårt att mötas mellan de här typen. Alltså så verkar det vara generellt i Sverige, att medicin, det är liksom en vetenskap som står högst upp i liksom pyramiden för vad som är. Och det är ju Socialstyrelsen som egentligen har bestämt det, att allting ska vara liksom beforskat. Medan i socialtjänsten så använder man sig av flera metoder och behandlingsmodeller som kanske då i liksom vården skulle man tycka att det här är flum. Typ. Mm. Men som ändå har effekt, bevisat. Mm. Typ 12-stegsprogrammet.
Mm. Det har ju liksom funnits
god effekt.
Ja, det har ju funnits jättelänge. Ja. Alltså, hur många år har det funnits? Är det?
Ja, men i 40? Sverige tror jag säkert sedan 80-talet i alla fall.
Okay.
Kanske tidigare ändå, men när man ändå skapade hela behandlingar, internatbehandlingar, som man då kallar för Minnesota-behandlingsmodeller, liksom, där 12-stegsprogrammet är en del av det.
Mm.
Så jag vet inte liksom vad som är rätt väg att gå. Men någonting måste ju hända.
Just det. Ja. Mm. Och kanske det faktiskt kommer hända nu i och med att man vet mer om beroendesjukdomar. Mm. Det är under utveckling. Men med beroende eller anhörig sjukdom, alltså de anhöriga, de halkar efter. Och då är det 12-stegsprogrammet, eller den här ACA som gäller då i dagsläget. Eller,
ja, ska man säga, alla eller privat. Nej, men så här är det. Det finns jättemycket hjälp att få. Men det är också en djungel att hitta den. Som sagt, alla anhöriga har rätt till vård och stöd.
Mm.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Och när det gäller beroende så ska man då söka det stödet hos socialtjänsten.
Mm.
Så då finns det hos de flesta kommuner anhörigkonsulenter. Och där kan man liksom försöka se, kan jag få hjälp på något sätt? Är det individuella samtal? Finns det grupper? Det kanske finns, alltså det finns en uppsjö, och det är upp till var och en av Sveriges alla kommuner att erbjuda det här stödet. Mm. Och de gör det liksom lite efter bästa förmåga typ.
Just det.
Och i vissa kommuner är det fantastiskt, och hos vissa kommuner finns inte ens stöd att få. Och då kanske man får sitta i en grupp tillsammans med anhöriga till liksom demenssjuka, eller tillsammans med andra anhöriga med helt andra liksom sjukdomar. Men sen har man ju då självhjälpsvägen att gå. Att famla sig runt själv. Hur kan jag liksom få hjälp med det här? Och då finns det ju massor med 12-stegsprogram. Dels Al-Anon, som är anhöriga till alkoholister. Det är det första 12-stegsprogrammet som riktade sig just till anhöriga. Det startades väl på 40-talet, tror jag, av AA-grundarnas fruar.
Mm-hmm. Mm.
Så att det är liksom ett långt, gediget program som har funnits jättelänge och har hjälpt väldigt många människor. Och sen ACA då, som är lite nyare, startades på 80- eller 90-talet. Adult Children of Alcoholics. Och då riktar man ju sig till barn som är uppvuxna i dysfunktionella familjer. Och sen finns det CODA, tror jag, som är, riktar sig till kokain, anhöriga till kokainister. Narranon, tror jag, anhöriga till narkomaner.
Mm.
Man kan lite grann botanisera på nätet för att försöka hitta.
Mm.
Och sen finns det andra självhjälpsgrupper. Alltså kyrkor är en så här extremt fin, tycker jag, plats där det finns så mycket stöd att få om man nu känner att man inte har jättemycket pengar som man kan lägga på en egen terapeut.
Mm.
I sista hand så finns det ju många terapeuter som har kompetens på just anhörigområdet liksom.
Just det. Mm.
För det är väl lite grann det jag tänker, att om man vet med sig att det här är liksom min problematik. Jag har kanske vuxit upp med medberoende i min familj. Jag känner att jag har de här dragen. Det finns ju liksom olika skattningsskalor man kan göra på nätet och sådär. Vad är medberoende? Har jag liksom flera av de här symptomen? Och man pratar mycket om dels kontrollbehov, dels anpassnings, att man liksom har den här överdrivna anpassningen i sig, att man knappt vet vem man själv är utan att man hela tiden förhåller sig till andra människor.
Att man kör över sig själv hela tiden.
Ja, hela tiden. Mm. Och att man också, mönster av låg självkänsla är väldigt vanligt. Mm. Därför att man av naturliga skäl liksom tror att hela ens liv går ut på att existera kring någon annan. Mm. Så det är väldigt svårt att bygga en relation till sig själv när man går in i sådana beteendemönster hela tiden. Och sen också mönster av det här överdrivna hjälpsamheten. Har ni sett Love is Blind?
Nej. Ja, det är de där de dejtar bakom en själv, eller?
Ja,
ja, gud, ja, den, ja. Oh, jag börjar på
mitt
det.
Hjärtas ros och eviga längtan, eller vad man
just
säger.
Ja, den här killen.
Där har ni liksom en klockrent medberoende man.
Mm. Mm.
För det är ju också så att medberoende, det är liksom så här, åh, buhu, stackars mig, jag lever bredvid. Men det finns liksom också ganska mycket manipulativa beteenden hos personer som har ett utvecklat medberoende.
Mm.
Alltså att man ger för att få.
Just det. Mm.
Att man lägger sig på rygg och är extremt anpassningsbar och sen blir man superbitter för att man inte får samma liksom treatment tillbaka.
Mm.
Och att man har det här extremt överdrivna kontrollbehovet som kan gå totalt överstyr. Alltså stalking, att bli liksom otroligt aggressiv när man inte har liksom koll på en annan part. Det är så här medberoendets mörka sida, eller vad man ska säga, när det verkligen har börjat trilla över eller gå över styr.
Mm. Mm.
Och han i, jag kommer inte ihåg vad den mannen heter, men i den relationen i alla fall, för han är ju så här super love bombing och är ju bara överöser henne med komplimanger och väldigt fysisk och väldigt så här, bara ska fixa för henne hela tiden, och hon är bara så här, man ser hon blir liksom helt stel i sin kropp och bara så här, nej, det här, jag kan inte ge det här tillbaka.
Hon reagerar ganska sunt där.
Ja. Jättesunt. Ja. Och han blir jättebitter direkt. Jag får ingenting av dig, jag får ingenting tillbaka, och så börjar liksom hela den här dramatriangeln liksom där han står och skäller på henne, och sen otroligt intressant. Så där, om man är nyfiken på liksom att se medberoende in action, så kan man kolla på den här.
Love is blind.
Ja, Love is blind. Ja.
Men det låter ju verkligen som att man ger sig in i en dans tillsammans med den här personen som har ett beroende eller en annan problematik som är väldigt så att man dras in i det här mönstret.
Mm.
Vad skulle du säga är det mest, liksom, vad är den starkaste drivkraften medberoende, tror du?
Jag tror att den starkaste drivkraften, komiskt nog för både personer som har beroende och medberoende, och liksom vi är ju alla oftast vuxna barn, hela gänget. Alltså de flesta som utvecklar beroende har vuxit upp i dysfunktionella familjer, och vi som utvecklar medberoende, vi har också gjort det. Så den stora gemensamma nämnaren, det är ju rädslan för att bli övergiven.
Mm.
Så anpassningen och den överdrivna liksom, anpassningen handlar ju om vetskapen om att man i sin ursprungsfamilj hela tiden har blivit satt i andra hand. Drogen kommer alltid först för en person som har beroendeproblematik. Och drogen säger, men det kan handla om beteenden också, spel och sex till exempel, eller arbetsnarkomaner glider väldigt mycket under radarn. Men det är också en känsla att man lever i en familj där föräldrarna bara jobbar och är så 0% intresserade av att sätta sina barn kanske främst. Liksom så.
Mm.
Man kanske tycker att man gör det för att man prioriterar liksom ekonomiska medel och så, men att man inte är närvarande och finns där emotionellt kanske. Så det är nog den främsta drivkraften, att till varje pris vilja liksom hålla kvar för att inte bli övergiven.
Mm.
Och det ligger nog ganska djupt inne och förstå det och liksom landa i att jo, men det är det som är grejen här. Det är därför jag håller på med kontroll, med anpassning, med att försöka ge och ge och ge i alla relationer. Inte bara i kanske en kärleksrelation utan även i vänskapsrelationer.
Mm.
Det är ju en typisk så medberoende treat, att man liksom så här, i klass, när man är på ett föräldramöte, så bara, är det någon som kan? Ja! Så här, då liksom upp med handen, man bara är på varenda liten sån här ideell förening och men jag är mästare, jag sitter i så här hembygdsföreningen, jag sitter i liksom vägföreningen sitter jag nu också i.
Nej, men liksom, oj, att man,
nej, men alltså i
så här landet kanske.
Ja, ute på landet. Jaha. Liksom att man ska så här, såna här mer eller mindre halvtråkiga styrelseuppdrag som ingen vill göra, och så är man bara känner sig extremt lockad att kasta sig in i sådana situationer liksom. Mm. För att man vet att man får ett värde då. Det är ju det handlar om. Att man liksom söker efter bekräftelse och validering i andras ögon.
Mm. Man är behövd.
Man och de, behövd. De kortsiktiga, tänker jag, så här, vinsterna. När vi jobbar i behandling pratar vi mycket om så här, funktion av beteende. Alltså syftet med beteende. Vad är det som styr beteende? Mm. Alltså, men man får den där kortsiktiga vinsten av att någon annan säger, men gud vad bra att du fixar det där. Tack, schysst. Dig kan man ju lita på.
Och dig behöver vi nästa
dig
gång
behöver
också.
Vi nästa gång också. Gud vad bra. Då växer man ju i det. Mm. Men på lång sikt så blir det att man får för mycket eller mår dåligt, eller beroende på vad det är för beteende man tittar på, såklart.
Ja, man kidnappas ju av det här mönstret, så att man kan inte vara utan det då. Mm.
Fred Nyberg, han är ju klinisk beroendeforskare och har ju forskat jättemycket på beroendehjärnan. Mm. Och han har ju varit intresserad av att se om man kan jämföra liksom medberoende med andra typer av beroenden.
Just det, och vad är det då? Det andra myntet liksom. Okay.
Och vilka typer av, för att när det gäller beroendesjukdomarna så vet man att det handlar om hjärnans belöningssystem och att olika typer av droger kommer ju aktivera liksom olika typer av belöningshormoner, typ dopamin, kokain, alkohol i bred spektra. Det är en mix av allting, det är både sederande, upprymmande och sådär. Men vad skulle medberoende då kunna liksom dra igång? Och då är han lite nyfiken på att se om det skulle kunna vara både dopamin men också oxytocin, liksom det här omvårdande.
Just det.
Det är faktiskt också ett hormon som gör oss väldigt höga och att känna sig behövd och att vara så här väldigt älskad. Och jag brukar ofta säga det, att liksom, när är det man blir high då? Alltså vad är det man blir hög på? Mm. Jo, men det är alltså så här, det här är liksom skamligt att erkänna, men de flesta som har medberoende känner igen det. Att liksom när man ger förlåtelsen som en Jesusfigur. Ja. Här har du knarkat, kommit hem efter 3 dygn, du kanske har varit otrogen, du kanske har ställt till det, du har bråkat, du har betett det, du har skitit i din familj. Men sen ligger den här personen på botten och mår pissdåligt och är så här, förlåt mig, kan du bara hjälpa mig? Och så ger man det där. Mm.
Det är ju det här begreppet som vi pratade om med Agnes Mellstrand i förra avsnittet, det här med tend and befriend.
Ja.
Mm. Att det finns ett ord också för att liksom hamna i det här, komma nära igen efter en konflikt, att ta hand om, fixa, trixa.
Och reparera.
Och reparera.
Mm. Ja. Ja. Och jag tyckte det var lite intressant, för jag läste om det begreppet, så repairing, alltså vad är schematerapi eller DBT? Den terapiformen, att det är liksom en så här viktig kunskap att kunna reparera grejer, och jag bara, eller är det verkligen det? Det är liksom det vi håller på med hela tiden, att bara så här, gå runt och laga saker som är jättetrasigt och som andra människor har ställt till med. Mm. Och jag tänker att laga trasiga relationer är ju jättestor del av att vara människa, och det är jättebra så länge man lagar en relation som innebär någon typ av vinst för en själv, men när man liksom börjar laga åt någon annan, typ så här, ringer till en arbetsgivare och ringer in sin alkoholiserade hustrus liksom sjukanmälan, alltså den typen av repairing är väl kanske inte jättebra i det långa loppet liksom.
Nej. Det vidmakthåller.
Ja, det vidmakthåller, och det är väl också lite grann det som är hjälpen för alla som är för många. Ni ställde en fråga till mig, så vad är skillnaden på medkänsla och medberoende? Det finns ingen lätt förklaring på så här, ja, men exakt det här, men jag skulle nog vilja säga att det ändå handlar om att liksom ta ett kliv tillbaka och tänka att så här, när det gäller beroende, så den hjälpen vi ger och det stödet vi ger till alla andra sjuka människor blir för en beroende ett liksom, att man puttar någon längre in i sjukdomen. Det är svårt rent kognitivt att förstå, för att man vill liksom hjälpa någon som ber om hjälp, och man vill hjälpa någon att lösa grejer, om det så är att låna pengar eller ha någonstans att sova eller ha mat för dagen eller så. Det är jättesvårt, i synnerhet kanske om det är ens barn.
Ja, det går liksom emot alla instinkter.
Det går emot alla instinkter, och det är medkänsla i oss. Vi fostrade till också det i väldigt stor grad, att vi liksom ska ställa upp på andra människor, i synnerhet de som är nära oss. Men att när det gäller beroende så handlar det jättemycket om att dra ifrån den där hjälpen, för att den person som är i sitt beroende ska få konsekvenser nog att själv bli motiverad. Mm. Och sen att belöna det som är friskt.
Så det ska vara jobbigt att hålla på att med beroende.
Ja, precis. Och där ska man liksom inte. Och det finns en metod som heter CRAFT som är liksom på frammarsch nu. Och den handlar väldigt mycket om just det som anhörig, att hitta liksom ett schema för exakt när ska jag liksom belöna och hur ska jag gränsa utan att skamma någon och så.
Det låter ju precis som Komet.
Mm.
Alltså det här föräldraträningsprogram kan man väl säga.
Det är ganska likt. Jag har faktiskt läst lite grann om Komet, och det är lite så här, man känner sig alltid lite löjlig när man ska så här, typ träna ett samtal och sånt där. Mm. Men grejen är att det funkar så bra. Så jag bara säger det, ger en chans. Mm. För att i CRAFT så handlar det jättemycket om att träna med sin terapeut hur man ska liksom ha ett samtal som är konstruktivt utan att hamna i konflikt och börja lägga skam på den som redan är väldigt skamfylld och sådär.
Mm. Jag funderade också, nu kommer jag inte ihåg om ni har skrivit det, kanske har gjort både i boken och pratat om det i podden, men det här att man kan, om man har en beroende sjukdom, nå botten, men att om man har ett medberoende, är det något som liksom fortsätter hela livet, eller når man liksom botten där också, kommer till så här gränsen när man kanske tar det där steget tillbaka?
Man kan också se medberoende som en coping-strategi. Mm. Att liksom medberoende beteendet är ett sätt att förhålla sig till alkoholistens smärtsamma beteendeförändringar som man har haft väldigt svårt att begripa vad de beror på, och är man uppvuxen med det så börjar man ju genast leta efter orsaken i sig själv. Mm. Att så här, varför är mamma så konstig? Varför dricker hon just nu? Man börjar liksom leta efter svar på de frågorna, och inte helt sällan så landar det i att så här, men det var nog för att vi var jobbiga, eller det var för att det var jul och det var jobbigt för henne för hon hade inga pengar. Alltså så här, man kopplar det väldigt ofta till sig själv. Och medberoende beteendena är ju då coping-strategier liksom, för att försöka stå ut med den här...
För att överleva kanske?
Ja, för att överleva. Ja. I det här oförutsägbara. För det beroendet är väldigt oförutsägbart också. Mm. Du kan aldrig göra liksom en plan framåt. Det går inte att ha överenskommelse med någon som är i aktivt beroende.
Mm. Ständiga överraskningar. Negativa.
Hela tiden. Ja. Och det är ju någonting som man vet att barn inte mår så bra av. Nej. Såklart. Mm. Och det bidrar till väldigt hög stress. Mm. Och det har gjorts någon studie där man menar att barn som växer upp då med pågående missbruk i hemmet, de har liksom lika höga stressnivåer som barn som växer upp på flykt ungefär. Mm. Det säger rätt mycket. Mm. Och då är det en coping-strategi, och det är liksom en uppsättning av beteenden där man anpassar sig, man vill inte ställa till med bråk, man förhåller sig, man försöker liksom att kanske lugna ner den här stämningen. Det finns ju olika typer av... Ja, man kan gå in i liksom, jag vet inte om ni är bekanta med liksom de här barnrollerna, räddaren, hjälparen, clownen, som min kompis Ann då, som jag har gjort Jävestansen med och skrivit boken med, hon är ju en typisk clown. Mm. Liksom verkligen så. Och sen är hon ju också en väldigt mycket så flyktig person som bara så här, drar iväg och det bara händer tusen grejer, och hon är liksom, hennes stress gestaltar sig jättemycket i så här, att vara extrovert och att gå in i liksom en clownroll där alla bara ska vara glada hela tiden. Rebellen är ju också en av de här rollerna som barn kan anta, och det är oftast de som själva utvecklar beroende.
Just det.
Sen har vi då räddaren, hjälparen, som ju är den här klassiska medberoende typen som vi alla känner till, som är så här duktig flicka, det är liksom ordning och reda, och det är den här känslan av så här, mina föräldrar kanske var fuck ups, men nu ska jag visa att jag ska minsann ställa allt till rätta, och liksom, det finns ingen alkoholism här. Och den typen av vuxet barn, de brukar ofta träffa andra vuxna barn som är rebeller då. Mm. Och så kan man fortsätta den här väldigt välbekanta dynamiken från sitt eget föräldrahem helt enkelt. Mm. Där båda parterna känner sig väldigt hemma. Mm. Och båda parterna vet liksom exakt hur det här, det är så här kommunikation och kärlek går till.
Just det. Mm.
Man dansar vidare.
Ja, man dansar vidare. Ja. Mm. Precis. Och då är ju frågan så här, kan vem som helst hamna i medberoende? För här pratar du om att det finns en sårbarhet med från uppväxt där man känner igen de här mönstren sen tidigare. Det är det man förknippar med kärlek och omhändertagande och så.
Mm.
Men jag tänker en person som har haft en ganska normal då, inom citationstecken, uppväxt. Kan en sån person bli medberoende, tror du?
Ja, det skulle jag verkligen säga. För det är ju inte så enkelt att man kan förklara allting med uppväxt och miljö. Utan jag tror att jättemånga kvinnor också, vi lever ju liksom i, om man tittar på sociologiska strukturer, att kvinnor är ju fostrade till att anpassa sig och att liksom inte ställa krav och att inte vara besvärliga och att inte sätta gränser utan vi ska vara så smooth och sådär. Så dels är det en riskfaktor, bara att vara kvinna rent generellt. Mm. Alltså på mina grupper och personer som söker hjälp av mig, det är alltså 99,9% kvinnor. Mm. Sen finns det lika många män som är anhöriga till alkoholister och narkomaner, men de utvecklar helt andra medberoendebeteenden. Liksom. Mm. Kanske lite mer kontroll då, än anpassning. Men vem som helst kan bli det. Och sen tycker jag inte vi ska glömma heller att prata om våld i nära relation. För att, att leva tillsammans med en person som utvecklar beroende kommer att innebära psykiskt våld av olika slag. Alltså de beteenden som en aktiv alkoholist eller narkoman uppvisar är liksom, det är den här oförutsägbarheten, det är mycket lögner, det är förnekelse, det är så många element av det här också. Lovebombing för att hålla kvar någon.
Manipulation, liksom.
Manipulationer på löpande
band. Och gaslighting.
Och gaslighting. Och liksom, ja, allt det där. Så normaliseringsprocessen, det är liksom, det är få som klarar av att stå emot det. Liksom.
Just det. Mm.
Och där tänker jag att i ett preventivt syfte, så jag tänker att så här, fortbildning, folkbildning om beroende och vilka beteenden som kommer med beroende är superviktigt så att alla vet det. Att så här, okej, red flag, här har vi en liksom tjej eller kille som har ett beroende. Då kommer, det här är inte liksom, det går inte att ha en sund relation med en person som har ett aktivt missbruk eller beroende.
Nej.
Och det menar jag till 100%. Mm. Det går att ha en relation, absolut, men inte en sund relation där man får sina egna behov tillgodosedda.
Nej.
Så det är liksom jätteviktigt att få ut det till alla sina barn och liksom vänner. Och inte tro att det här ska kunna gå liksom bara åtgärda och fixa lite enkelt så.
Man brukar väl säga det här med att den beroende kommer alltid vara gift eller leva ihop med sin drog, primära drog, om det så är spel eller sex eller alkohol, vad det nu kan vara.
Det finns en spännande teori som Craig Nacken heter, en addiktolog eller beroendeterapeut, amerikansk så här, förgrundsgestalt i liksom hela det gebitet, och han beskriver just beroende som en relationell sjukdom.
Just det. Mm.
Att man liksom kanske då har haft svårt i relationer, man har inte fått hjälp och stöd och tröst av människor, och då börjar man söka hjälp och stöd och tröst i substanser, och när man då inser kanske vid den första gången av intag att det här funkar jättebra för att liksom kontrollera sina ohanterliga känslor eller negativa känslor och ångest och så, då skapar man relation med sin drog eller med det beteendet som är självtröstande. Det är jättesvårt, och det är ett super hårt arbete att byta ut det mot människor då. För dels så måste man ju börja jobba med sin anknytning som kanske är helt fucked up från början, och att man ska börja lita på människor och tycka om människor. Och dessutom är det ganska svårt liksom för en annan människa att åstadkomma det dopaminpåslag som till exempel alkohol gör.
Det går inte att konkurrera med det.
Det är lite svårt.
Ja. Mm. Eller heroin.
Ja,
eller något
heroin.
Annat.
Ja, men lycka till liksom. Ge mig en kram. Ja, men det är svårt. Nej, det är jättesvårt.
Där tycker jag att det var, apropå det här när vi pratade om socialtjänsten och psykiatrin. För massa år sedan jobbade jag i psykiatrin. Och då tycker jag det blev ett litet moment 22. För att de hade kontakt med beroendevården. Mm. Då fick man inte komma till psykiatrin och få hjälp. För man var tvungen att vara drogfri. Och då fick man inte heller hjälp att hantera så här ångest eller depression eller så. Eller man kanske, i alla fall där jag jobbade, kanske inte ser ut så överallt. Mm. Men då kanske man fick träffa psykolog på beroendemottagningen en gång i kvartalet, en liten uppföljning. Men det blev ju inte en behandling på det sättet.
Nej.
Jag skulle säga att det har blivit mycket bättre med det nu. Man pratar mycket mer om samsjuklighet idag än vad man gjorde förr. Och förut så var det ju mycket riktigt så att du fick inte påbörja en psykiatrisk utredning. Först hade du varit nykter och drogfri i 3 månader. Eller något sånt där.
Eller NPF-utredning har vi också.
Ja, precis. Sådana
moment 22-situationer.
Ja, och det gör ju att jättemånga går runt obehandlade och har också så här, vissa psykiatriska diagnoser är ju överrepresenterade när det gäller beroende. Och det är ju framförallt olika personlighetsstörningar som, ja men, både då instabil personlighetsstörning. Vad heter den?
Emotionellt.
Ja, emotionellt instabil personlighetsstörning. Är kraftigt överrepresenterad med personer som har beroende. Och sen depression och ångest förstås. Liksom. Och det kan ju vara jättesvårt att påbörja då en behandling för sitt beroende om man har galopperande ångest eller en obehandlad depression.
Mm.
Men nu har man liksom öppnat upp för det där och i tolvstegsvärlden då så tyvärr har det ju varit så att man har sett all narkotikaklassad medicin som så här, det får man inte ta om man typ kommer på ett NA-möte. Men nu har man, tror jag, lite grann öppnat upp för det. Att till exempel medicinering mot ADHD då är jätte, alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer är också en överrepresenterad grupp bland personer med beroende. Så att jag tycker att det händer massa där. Och samtidigt så är det ju tyvärr så att personer i psykiatrin, Ellen Bergström som är influencer, hon fick en ADHD-diagnos och började medicinera och utvecklade då ett kraftigt missbruk av sin medicin. Och det är också en sån här grupp som man inte riktigt vill prata om. Att så här, ja, det är också en risk, för hon har ju då kanske primärt ett beroende. Det är hennes primära problematik. Hon var ju nykter alkoholist när hon fick sin ADHD-diagnos. Och då kanske man var lite vårdslös med att så här, okej, det finns ju faktiskt massor med andra grejer man kan göra för att få hjälp med sin ADHD än att äta då en narkotikaklassad medicin.
Rutinmässigt nästan.
Ja, det får man ju i första hand nästan.
Just det.
Så för henne var det ju, hon beskriver ju som att hon förlorade nästan ett halvår av sitt liv liksom, och att hon, ja, men det var ju samtidigt som hon var mamma till en liten dotter och så här. Så att hon var väldigt liksom kritisk till det. Så jag tror att man ska se det liksom från, med båda glasögon och ha respekt för att det liksom måste individuellt anpassas. Så.
Verkligen. Jag tänkte för gå tillbaka till det här med ACA. Det hette ACOA förut, tror du inte det? Eller sånt där?
Adult children of alcoholics, tror jag.
Just det, och andra dysfunktionella familjer eller sånt där. Så att alla de som kom dit, det kunde också vara andra dysfunktionella mönster än beroende.
Men det är det fortfarande.
Ja, vad bra.
Ja.
Jag har varit på ett sånt där möte, eller några stycken, och följt med en anhörig till en missbrukare. Och det som slog mig, det var ju dels att det var väldigt välkomnande. Alla kunde komma in där hur som helst. Man kunde se ut hur som helst. Och det fanns liksom möten hela tiden. Men det som slog mig väldigt mycket är att det påminner väldigt mycket om det här med ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Alltså lite det här med att så här, som de säger också, så här, vad är det de säger? Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag kan, förändra mod att
förändra
det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det sätter ju verkligen fingret på det här med att vad kan jag jobba med? Vad måste jag lära mig att släppa? Eller försöka så gott
det
går
att
släppa.
Vad kan jag inte påverka?
Exakt. Och för att man stångar ju pannan blodig gång på gång på gång med någonting som man faktiskt inte kan påverka. Det går väldigt mycket in i den här acceptansvågen när man också ser tredje vågens KBT.
Ja, men verkligen. Och det säger man ju om tolvstegsprogrammet, för det har varit ganska svårt att göra studier på tolvstegsprogrammet. Vad är det som fungerar med den här modellen? Men det man kan koka ner det till, det är ju att det är egentligen en kognitiv behandlingsmodell. Och att den är väldigt tydlig. Alltså, dels att man beskriver problemet och man beskriver lösningen. Och sen att du har den här acceptance-tanken, liksom att du hela tiden påminner dig själv och att du faktiskt jobbar med dig själv varje dag. Man säger att man lever i steg 11 och 12, att man liksom gör en daglig inventering av sin egentliga, sin sinnesro. Alltså, hur mår jag idag? Vem har jag gjort illa idag? Har jag gjort någon illa, så ska jag gottgöra den personen. Alltså så här ganska enkla, en ganska enkel metod för att leva liksom ett liv fritt från konflikter och i relativ sinnesro. Och sen är det ju naturligtvis så att livet går upp och ner och består mer eller mindre av ett pärlband av liksom lidanden, som Buddha sa. Det är ju verkligen så. Mm. Och jag tycker också om begreppet reparenting. För det lär vi oss också i Asia. Att man, även om man liksom inte har haft en... eller föräldrar som har lyckats åstadkomma en klanderfri fostran av en, så kan man baske mig se till att ge sig själv det man behöver i vuxen ålder. Det är otroligt hoppfullt, tycker jag, att jag har kanske de här såren, jag har de här mönstren och jag har med mig det här i mitt bagage. Men jag har faktiskt massor med verktyg nu som jag kan använda mig av för att det inte ska påverka mig så mycket.
Mm. Så att man får lära sig själv om händertagande beteenden om man inte har lärt sig det som barn. Ja. Hur tar man hand om sig själv?
Ja.
Hur tar man hand om sig själv när man mår dåligt? Hur tröstar man sig själv? Hur, och så vidare.
Ja. Mm. Jobbar du som terapeut idag, eller?
Nej, men jag utbildar mig fortfarande. Ja. Det har liksom varit en krokig väg. För jag är ju, från början har jag gått religionsvetenskapliga programmet. Jag tänkte att jag skulle bli präst en gång i tiden, när jag var väldigt ung. Och sen ändrade jag mig längs vägen och bestämde mig för att bli journalist. Och då, så jag har liksom egentligen en religionsvetenskaplig, och har ju läst och skrivit min uppsats i religionspsykologi och religionsbeteendevetenskap. Så det har liksom alltid varit mitt stora intresseområde. Och nu är jag lite inne på att jag ska bli diakon istället. För att det är också en del av psykologin och liksom det terapeutiska arbetet som jag tycker är så viktigt. Och inte minst när det gäller beroende och medberoende, så finns det liksom en andlig aspekt.
Mm.
Och det jag inledningsvis också, det här med moralism och etik, och det är omöjligt liksom att undvika de här frågorna liksom, att när man blir illagjord av en annan person i nära relation, liksom ilskan som uppstår kring det, meningslösheten i det, varför just jag, alltså det är en rad existentiella frågor som är liksom egentligen som många brottas med, och där funkar liksom inte ett KBT-program jättebra, kanske, alltid.
Och vi hänvisar faktiskt ofta till diakoner.
Ja.
Och det brukar vara jätte värdefullt.
Ja, men det är, jag tror det kan vara liksom, ja, och oavsett, alltså det finns ju religiösa, eller egentligen alla religioner erbjuder själavård på det ena eller andra sättet. Mm. Yoga är själavård.
Mm.
Liksom, även i islam så finns själavård och jättemycket fin hjälp att få. Alltså egentligen alla religioner går ju ut på att mer eller mindre lära oss att copa med liksom lidande av olika slag.
Mm.
Så det är väl egentligen min bakgrund. Och sen när jag har som journalist belyst de här, ja, men framförallt beroende och medberoende, och föreläst jättemycket, så bara bestämde jag mig för att nej, men jag ska läsa till anhörigterapeut, och det har jag gjort på Bergströms utbildningar. Det hette Jelinek-institutet förut.
Just det.
Och mer liksom för att fortbilda mig. Och sen håller jag mycket utbildningar om medberoende. För jag tänker också så här, om jag får koka ner vad som har hjälpt mig mest, så har kunskap varit liksom A och O. Därför att som barn att växa upp med två föräldrar, min mamma var bipolär och hade beroendeproblematik. Min pappa är alkoholist. Och det här var liksom, det var så sjukt, för att ingen vuxen människa pratade med oss om att vi hade två väldigt sjuka föräldrar. Och det är alltså sjukdomar som tar livet av väldigt många. 40% av alla som utvecklar beroende kommer dö av det. När det gäller bipolär sjukdom så är suicid jättevanligt. Mm. Alltså mycket, mycket högre suicidtal där än hos övrig befolkning. Men det var ingen vuxen människa som pratade med oss om att så här, ni bor i en familj där det finns två jätteallvarliga sjukdomar. Hade vi jämfört det med att min pappa skulle haft tjocktarmscancer och min mamma hade haft liksom någon, alltså mamma hade ju också hjärtsjukdom, och det var alla öppna om, och stackars Barbro, nu behöll det som så här. Men just de här två allvarliga sjukdomarna var det bara knäpptyst om.
Mm.
Och jag skulle säga att hade jag fått liksom relevant kunskap om det, jag brukar säga när jag är ute och föreläser att vad som Irene, och då syftar jag på min granne, för det var liksom den första vuxna personen som förklarade för mig att min mamma var deprimerad.
Mm.
Och hon var själv kurator på Noaks ark, som var en AIDS-mottagning som låg här i Stockholm. Så hon, det var liksom den första. Och jag tror att jag var 11 år och hon, vi stod och väntade på bussen, och hon visste att min mamma då låg i en depression hemma. Och då frågade hon bara, hur mår din mamma? Nej, men hon mår bra. Och jag minns också känslan jag hade, att så här, hur obehagligt jag tyckte att hon frågade. Därför att jag hade under så många år lärt mig att jag ska absolut inte prata med någon om det här. För det här pratar man inte om. Och där gick hon in och bara ställer en fråga om det här mest förbjudna. Och bussen kommer, så jag är tvungen liksom att stå kvar. Jag kan inte springa därifrån eller liksom börja göra någonting annat. Och hon frågade och jag säger, hon mår bra. Men då säger Irene, men det gör hon inte alls det. Mm. Din mamma är deprimerad, Sanna. Och det betyder att det är en sjukdom och det är jättemånga. Jag har varit deprimerad. Alltså så här helt utan skam, utan att lägga huvud på sne. Bara gav mig så här 3 minuter relevant kunskap om vad min mamma befann sig i för tillstånd. Och att det inte hade med mig att göra. Och att det här var jättevanligt. Och att det finns hjälp att få. Hon kommer att må bättre, jag ska prata med henne. Jag vet en jättebra terapeut som hon kan gå till. Mm. Eller något sånt där. Och sen började hon läsa sin DN som var så här stor på den tiden, ni vet, så här på bussen.
Ja, just det.
Men liksom de 3 minuterna av bara så här rätt fram kunskap gav liksom mig en ryggsäck som var ungefär 3 ton lättare. Mm. Och det tänker jag så här, var sådana, liksom utbilda barn, unga, människor ni har kring er. Alltså det är en hjälp som är precis lika viktig som att sitta och beskriva sin liksom eventuella känsla för dagen, eller vad man ska säga.
Och hon vågade ju verkligen det. Alltså hon, just att hon var så här matter of fact. Att så här, hon är deprimerad, så är det med det. Nu ska jag läsa det igen. Alltså att det var lite så här, att hon inte tog i det som om det vore ett glödande järn.
Eller så här, åh stackars er. För det är ju också vanligt liksom, när det finns beroende i familjen, att människor utifrån är så här, agerar som att det är det värsta som kan din pappa göra så här. Mm. Och också mycket det här skuldbeläggandet. Jag kan inte fatta. Han som har allt. Mm. Hur kan man dricka? Eller så här. Det liksom orkar man inte höra som barn. Utan du vill ha liksom en hoppfull, kunskapsbäckad förklaring till varför saker och ting är som de är. Mm. Och också bli avlastad i att man faktiskt inte har någon som helst del i det alls. Mm. Och även så här praktiska. Vi hade ju en uppsjö av grannar som var otroligt gulliga, rent så här. Kom in och käka middag hos oss ikväll, eller så här, liksom att erbjuda någonting annat.
Just det, kom och kolla på Mello med oss.
Ja, verkligen.
Här är ingen full, heller, det säger man ju inte. Men liksom,
nej, men bara så helt självklart. Var med, här är tryggt, här är helt okej att vara. Mm. Och det kan man också tänka på, att liksom så här, öppna upp dörren. För barn till alkoholister och narkomaner eller andra psykiskt sjuka, de kommer aldrig komma och säga, hej, min mamma dricker för mycket. Nej. Alltså det kommer aldrig hända. Nej. För att vi är så fostrade till att vi ska hålla tyst om det. Det finns en utpräglad rädsla också hos barn som växer upp i beroendefamiljer, att så här, nu kommer SOS.
Och tar mig.
Just det, SOS-tanten kommer. Ja. Ja, öppna inte dörren. Ja.
Nej, och berätta inte för någon. Nej. För då kommer SOS ta er. Så här. Mm. Vilket ju såklart är supermanipulativt.
Mm.
Och det vet jag att en av mina bröder var så här, undrar hur vi kunde liksom, att det aldrig blev SOS-anmälan. Så han hade liksom kollat upp så här i sina journaler. Man kan ju titta liksom i socialens journalföring bakåt. Allting måste ju journalföras. Men det var verkligen ingen som hade gjort en SOS-anmälan. Och det tyckte han var ganska sorgligt. Så här.
Mm.
Varför inte liksom? Det fanns uppenbara brister som väldigt många såg, men absolut inte pratade om och absolut inte då anmälde.
Nej. Ja, och det kan man ju faktiskt göra, tänker jag, anonymt, om man känner oro.
Ja,
vi det kan man ju i vårt yrke har ju plikt att göra det. Mm. Hellre en gång, tänker jag, för mycket än för lite.
Ja, vi anmäler ju även när om vi vet att flera andra har anmält redan. Alltså att ju fler anmälningar desto bättre som kommer in, om det nu är en sån situation.
Precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du, Sanna, jag tänkte en sista fråga här. Om det nu är någon som lyssnar idag och känner igen sig i det här med medberoende, är det någonting du vill skicka med då?
Ja, jag vill absolut skicka med hopp. Därför att det går ju att göra så mycket. Oavsett om du är liksom en av dem som inte har med dig medberoende beteenden från barnsben, utan lever liksom i en dysfunktionell relation och där har utvecklat medberoende och överdriven anpassning, så finns det massor med hjälp att få. Och det är väl kanske mitt första tips, att liksom ta hjälp. För det är väldigt svårt att sitta på sin kammare, och när man också är i den här krisläget, har väldigt hög stress i kroppen, då har man svårt att kognitivt göra liksom en plan för sig själv. Så det är av det skälet också superviktigt att ta hjälp av någon som kanske är på en annan plats i livet. Och det är ofta sådana personer man träffar i de här grupperna, som man liksom har gått igenom det här, kommit upp på andra sidan och kan ta en i hand och säga nu gör vi så här. Så sök hjälp, och det finns som sagt massor med olika vägar dit. Det finns privata anhörigterapeuter som man kan gå till och betala pengar för. Man kan gå till kommunen och få hjälp där. Och det är inte samma liksom enhet som jobbar med anhörigstöd som jobbar med utredning av barn och unga. Så det behöver man inte heller oroa sig för. Liksom. Man har ett förutsättningslöst samtal med en person som inte direkt kommer göra liksom en orosanmälan, vilket många är rädda för. Och sen finns det ju alla de här 12-stegsprogrammen och även andra självhjälpsgrupper som inte är då. Det finns hos IOGT-NTO, en sån jättestor nykterhetsorganisation. De erbjuder jättemycket anhörigstöd, och de har liksom nätverksträffar på nätet och sånt. Så att liksom, och botanisera kunskapsmässigt, googla det bara och läs på. Sen vill jag liksom ge några boktips. Det är också en så här klassisk väg till kunskap. Carina Bong heter en otroligt kompetent. Hon är beteendevetare och har riktat in sig på anhörigfrågor. Och hon har skrivit en bok som heter Släpp kontrollen, vinn friheten. Hon har skrivit en annan anhörigbok, tror jag. Och hon är också den som har implementerat CRAFT i Sverige. Okay. Så hon är fantastisk. Hon är också, har en spalt i DN om beroende och medberoende. Så. Och sen Melody Beatty. Hon är ju liksom medberoende, vad ska man säga, guru number one. Hon myntade det här begreppet. Hon är nykter narkoman och alkoholist, tror jag. Och efter att hon hade varit nykter en lång period, så fattade hon att liksom, det är inte bara det. Jag har med mig massor med annat också. Så hon är den som myntade begreppet, och hon har skrivit massor med böcker. De 12 stegen för medberoende. Alltså massor med. Hon är amerikanska. Och sen har vi ju Tommy Hellsten, som är präst och psykoterapeut, och han har skrivit en klassiker på temat flodhästen i vardagsrummet. Flodhästen på arbetsplatsen har han också skrivit, om man liksom känner för att grotta in sig lite liksom i gruppprocesser. För där finns det både medberoende och beroende, som överallt annars i samhället. Men flodhästen i vardagsrummet, för alla som har vuxit upp med en alkoholist eller narkoman i sitt hem, så är ju den här otroligt fin bok. Han har också en bra definition av medberoende. Han säger så här: medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet. Och den är ju liksom kanske lite så här akademisk, men den är så vid, och jag gillar det, för att det kan vara så mycket. Och det här starka företeelsen som han pratar om, det är ju just de här beteendeförändringarna som en person som kommer utveckla beroende uppvisar. Och det, för det är väldigt starkt, det är väldigt obehagligt att vara kring det. Så att han är fantastisk. Läs den boken om ni vill veta mer.
Och sen ska man ju läsa din bok också.
Ja,
ja, men, Söderlunds bok.
Ja, och det sorgliga är bara att den finns inte nytryck, och alla ex är slut. Men man kan läsa den digitalt.
Ja, och lyssna på den.
Ja, det kanske man kan göra. Ja. Fantastiskt. Den heter ju Djävulsdansen blir fri från medberoende. Och det är ju också en... Vi har försökt göra liksom en kunskapsspäckad guide med liksom också övningar för självhjälp. För man kan också göra väldigt mycket själv. Det ska man inte glömma. Och andra människor är en underskattad resurs. Man behöver kanske inte gå till en präst eller terapeut eller en vårdgivare, utan alltså alla människor har ju jättemycket kunskap och jättemycket empati och kärlek, och det räcker väldigt långt. Och jag brukar säga att ska man få hjälp med sitt medberoende beroende, så är det ändå klokt att försöka hitta andra som har just de sjukdomarna i sin familj, för att slippa stigmatiseringen och skammen.
Just det.
För det är någonting väldigt befriande med det, tycker jag.
Sen kan man ju tillägga också, om man går till sånt här 12-stegsprogram, alltså ACA-möte, då är det ju ingen som kräver någonting av en, utan man kan ju gå dit och sitta tyst som en mus och sen gå därifrån utan att någon kommer kräva någon, alltså vill jag att man presentera sig, behöver man göra det? Nej,
man kanske presenterar sig vid förnamn oftast och sen så kan man säga jag väljer att lyssna idag och du behöver inte, det är som inget så här, det finns inga medlemstal, alltså det är ju anonymt av det skälet liksom att det är den enda så att säga viktigaste regeln i de där rummen, att det som sägs där stannar där. Det är liksom lite som en sån helig regel, vilket ju är underbart också.
Mm.
Det grundar ju sig i att de här sjukdomarna har varit så skam och tabubelagda i så många år och därför har det funnits ett stort behov av liksom slutna rum där man har känt sig helt trygg i att dela med sig om det man har varit med om.
Mm.
Och det är någonting som händer och jag vet att många som växer upp i familjer har ju isolerat sig väldigt mycket. Isolation är en stor del av all psykisk ohälsa egentligen. Liksom. Men när det gäller beroende och medberoende så bottnar den väldigt mycket i den här gamla hedliga skammen.
Just det.
Att man gömmer sig, man liksom murar in sig, det är vi mot världen, det är lite Romeo och Julia komplex och alla liksom där ute, alla jävlar som är så dömande och sådär. Och därför kan man tycka att det känns superobehagligt att gå in i en grupp bland människor som man liksom bara, ja, det känns ovant så obehagligt att sitta och prata om det här mest förbjudna bland massa okända människor. Så att, men våga bara göra det, för man behöver inte säga ett ord på sina första möten, utan bara så här, gå dit och se hur det känns.
Mm. Och för många kan ju det här bli livsavgörande. Ja, ett livsavgörande
och det kostar inte en spänn. Mm. Och det finns möten över hela världen, vilket också är väldigt roligt.
Mm.
Jag har till exempel varit på ett AA-möte i New York, där David Bowie var. Jag får man inte säga det, men nu, det var han. Han var också öppen med att han gick på såna här möten. Men det är så roligt för att 12-stegsprogrammen finns verkligen över hela världen. Jag vet att min mamma gick när hon var i Kerala i Indien, hittade hon liksom ett AA-möte. Det finns möten precis överallt och man är alltid lika välkommen var man än hamnar. Det är underbart.
Men tusen tack Sanna för att du ville gästa oss och så himla kul att du var med oss.
Mm.
Och glöm inte att följa Sanna på Instagram där hon heter Sanna Lundell, inte sant?
Jajamän.
Och glöm inte heller att lyssna på din podd.
Just det, inte din morsa. Ja. Det är ju en liksom samtidspodd som jag och Ann gör, som inte alltid bara handlar om medberoende, men vi kommer ofta in på de frågorna eftersom vi båda liksom har den bakgrunden.
Mm.
Och vi gör ofta specialavsnitt också just inför jul och midsommar och andra kritiska så tidpunkter.
Behöver stöd.
Ja, när man liksom behöver påminna sig själv om hur ska jag göra nu för att inte gå in i de här coping-strategierna, hur ska jag liksom kunna bevara min sinnesro och ha en hyfsat fin midsommar här utan att bara gå i barndom typ.
Mm. Mm. Vi lyssnade ju också på Sveriges Radio där du har en serie om beroende sjukdom, så det kan vi också tipsa om.
Ja, den finns på Sveriges Radio Play. Den sändes i P1 i höstas och den var fantastisk att göra, för det är också tips kan jag säga till alla som är anhöriga. Lär er om den här sjukdomen. Mm. Lär er om de beteendena som kommer, för det gör det så himla mycket lättare. Och att inte ta det personligt. Det är liksom sjuka människor man har att göra med.
Mm.
Och det behöver man förstå, att man har liksom 0% inblandning i den här sjukdomen.
Mm.
Men stort tack för att du har varit med oss idag.
Mm. Tusen tack för att jag fick gästa er.
Vi blir ju så glada att ni är fler och fler som lyssnar på podden. Fortsätt gärna att skicka in era frågor till oss via Instagram. Ni får också gärna prenumerera på podden via Spotify eller er poddapp så att ni inte missar något avsnitt. Och gillar ni podden får ni också gärna ge oss ett betyg. Så stort tack för att ni lyssnar och vi hörs i nästa vecka.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.